Det är måndag och det är dags för ännu ett avsnitt av Barnrättssnack. Jesus, vad kul!
Ja, ah, hej Linus, tar vi.
Hej Åsa Ekman. Mm. Idag har vi ett gästavsnitt.
Ett till?
Ja. Aha. Med en jättespännande fråga och verksamhet har vi bjudit in. Och jag tror vi kan få ett spännande samtal kring lite andra influxpunkter på barnrättsfrågan.
Ja, ja, men det tänker jag absolut.
För vi har bjudit hit Victoria Pai och Anna Ekberg från Solrosen. Välkomna. Mm.
Tack.
Tack så mycket. Tack.
Solrosen är del av räddningsmissionen här i Göteborg. Vilka är ni? Vad gör ni på Solrosen?
Vi är familjestödjare på Solrosen. Och Solrosen möter ju familjer där en ung person, en familj är drabbad av en förälders eller annan anhörigs frihetsberövande. Så helt enkelt att man kanske har en mamma eller pappa eller ett stora syskon som är eller har varit häktad, sitter i fängelse, ska göra det, har fotboja.
Ja, och då erbjuder vi olika typer av stöd. Så det kan vara utifrån det behov som finns och det kan handla om individuellt stödsamtal både för barn och för den hemmavarande föräldern eller den som kommer med barnet. Det kan också handla om att träffa andra barn som är i en liknande situation och i barngrupper. Och vi har också öppen mötesverksamhet så att säga, just för att där man kan komma och som, precis som man är mitt i veckan och möta andra i liknande situation och äta tillsammans och sådär. Så det är väldigt olika typer av stöd som vi kan erbjuda utifrån situationen. Många gånger handlar det om att bara sitta ner och prata om vad det är som har hänt och man kanske behöver, man har frågor som man behöver ställa. Och, så det är ja, mycket samtal, både enskilt men också med hela familjen så att säga som finns samlad då.
Mm. Och sen besöker vi också häkten och anstalter i området runt Göteborg och Borås och träffar föräldrar och äldre syskon som befinner sig på insidan.
Jag tänker, ska vi börja med någon sån här liksom, lite mer så här, ja, men, hur ser relationen till barnkonventionen ut till exempel? Vad säger du, Victoria?
Men jag tänker att som socialarbetare har man ju haft barn, liksom, både uttrycket och liksom, vad ska man säga, tyngden av barnets bästa med sig länge. Mm. Men det är nog de senare åren som jag tänker att barnkonventionen har fått ett liksom, att den har fått en betydelse. För mig var det väldigt abstrakt innan. Liksom. Mm. Men det samföljde nog också med inför att den skulle bli lag. Liksom. Man pratade ju mycket mer om den och liksom, vad betyder det och hur gör man barnkonsekvensanalyser och allt det där. Och på Solrosen så tycker jag nog att den är rätt levande, eller vissa delar av den såklart, den är ju bred och så. Men där finns det, där tycker jag nog att det blir rätt konkret. En del av det.
Vad säger du, Anna?
Nej, men barns rätt att bli hörd, att lyssna och få en del i de beslut som tas kring barn och så, tänker jag att vi jobbar mycket med, för vi pratar väldigt mycket om att lyssna in barn och att ge det väldigt mycket tid. Mm. Många gånger så är vi ju som vuxna och människor kring barnen och som ska ta beslut kring barnen väldigt, väldigt bråttom liksom, kring att ta beslut. Och det handlar om kontakt exempelvis med en förälder eller så. Och där känner vi att vi vill verkligen värna om att lyssna till barnet och ge det tid för att lyssna in vad blir bäst för det här barnet och vad behöver det just det här specifika barnet. Mm. Och det tänker jag att det är något som vi vill lyfta fram också väldigt mycket.
Och det tänker jag är det som många tänker, att tid behövs. Men hur får man loss det i en verksamhet? Hur skapar man en känsla av att det finns tid? Och hur skapar man det rent konkret? Hur har ni gjort? Eftersom du säger att ni har tid.
Ja, alltså jag tänker att det handlar om tid, alltså över tid. Det är ju inte bara liksom tiden i rummet just då och så. Utan det är ju del av vårt uppdrag. Så att det är ju någonting som vi hela tiden kan erbjuda liksom, nya tider kring att komma tillbaka. Och att få möjlighet att lyssna in. Och hur har det gått nu och hur tänker du kring det? Och vi, när vi jobbar också mot kanske myndigheter eller socialtjänst eller sådär som kanske är intresserade av att vi kanske ska bli följeslagare eller någonting till en anstalt eller sådär som vi gör också ibland, att vi följer med barn, så är vi väldigt noga med att vi tar inte beslut med en gång. Vi säger också att man har ju rätt att ändra sig. Man kan ju tänka, men nu vill jag. Men man har också rätt att ändra sig. Du kanske känner nästa gång när du ska träffa din förälder, nu är jag inne på den biten då, så kanske du känner att du inte vill det. Och då är det helt okej. Okay. Då tar vi hänsyn till det. Mm. Så att det är ett beslut som kanske tas. Det kan också ändras liksom, över tid. Mm. Nu vet jag inte, jag kanske blev lite flummig nu här.
Nej, men det finns på många olika aspekter.
Ja.
Men ska vi börja någonstans i då liksom... Ja, men jag läste någonstans att kriminalvården uppskattar att ungefär 30 000 barn är det som då har en förälder i fängelse eller till exempel i frivård. Och ni pratar också att det kanske finns syskon också. Så att gruppen barn är ju... Vet vi exakt hur stor gruppen barn är?
Nej, det vet vi inte. Och det är en den siffran är en uppskattning och ganska gammal. Och där är ju inte barn inräknade som har en häktad förälder eller syskon. De räknas liksom inte. Och det är ju inte heller där man kanske... Det kan ju vara en förälder där man, som inte har vårdnaden. Den är inte heller medräknad, men det är ju fortfarande dens förälder. Ja, liksom, ja, en viktig person. Så vi vet inte helt enkelt. Nej. Förmodligen många fler än det, helt enkelt.
Ja. Och morföräldrar och farföräldrar och farbröder, mostrar och sånt måste ju, är ju också där.
Nej, men det är oerhört många barn som påverkas utav en sån situation. Så
jag tänker, bara där har vi ganska mycket. Alltså bara att veta, för om vi inte vet hur många barn det är, så är det ju också svårt att veta omfattningen på stöd och resurser som behövs. Så att jag tänker, det är liksom, ja... Det måste ju på ett sätt ibland vara första steget, tänker jag, eller?
Verkligen, vi för ju fram det.
Ja.
Men det är en stor myndighet som ska hitta sitt sätt att göra det på ett rättssäkert sätt, eller vad man ska säga. Så de har inte landat där än, hur det ska göras.
Men kan ni inte ta med oss lite på en resa med ett barn, eller när en förälder begår ett brott, och det här på något sätt kommer upp till ytan eller blir en anmälan? Kan ni inte ta med oss på barnets resa genom det här och hela vägen då in i fängelset till exempel?
Om
ni har någon sammanfattande exempel eller så här.
Ja, men precis.
Det här brukar hända som inte funkar, detta funkar det så här.
Eftersom barn blir ju ofta osynliggjorda och det är ju det som hela ert arbete handlar om, att synliggöra barnet i vägen. Så att jag tänker, kan ni...
Ja, men jag tänker att en ganska vanlig ingång till oss är att föräldern på utsidan ringer oss och är i kris och vet inte var de ska vända sig och vet inte hur de ska prata med sitt barn om det som har hänt. Och det kan ju vara då en partner eller att relationen inte finns där längre, men de förstår att det här är ju en stor liksom, viktig sak, men de vet inte hur de ska prata med sitt barn om det, eller är tveksamma till, ska jag det? Ska barn veta sånt här? Och då bjuder vi ju in till samtal med föräldern först, för det känns ju som att man behöver trygga upp kring den föräldern. Den ska ju vara trygg nog att prata med sitt barn om vad som händer. Och vi liksom går igenom vad har hänt, vad kan vara bra, hur gammalt är barnet, vad är det för slags brott, vad behöver barnet veta och så vidare. Och hur ser det ut runt omkring familjen med stöd och sådär liksom, och nätverk och skola, vilka behöver veta det och allt det. Och för in kanske lite erfarenheter från oss liksom, för att också kanske lugna lite oro som finns, eller lite, men lugna en del av oron som finns. Men det är någon slags standardfall jag drar här nu då. Och så kanske faktiskt föräldern går hem och tar ett samtal med sitt eller sina barn, men i många fall kanske det är mer oroligt för de vuxna runt omkring, för vi har ett konsekvenstänk och en långsiktighet och vi ser allt som kan hända, och medan barnet kan vara lite här och nu och kan också bli ganska lugn av den informationen liksom, aha, för det kan ju ha gått några veckor där man liksom inte har pratat med barnet om var föräldern är, för att man inte vet vad man ska säga och man tror att man kanske har ett hopp om att han blir släppt eller sådär. Och så går tiden och man ser att det här blir ju inte bra, barnet börjar fråga och jag har inget svar liksom. Där kan också barnet börja få ganska konkreta frågor. Liksom, jaha, men är pappa på häkte? Vad är det? Och, alltså, behöver veta saker liksom, för att lugna sig, landa liksom, i det. Så där någonstans så brukar ju också familjen komma till oss tillsammans. Liksom, där vi kan liksom prata om att vi besöker ju också häkten och anstalter. Vi kan berätta om hur det ser ut inuti och hur det är för någon där. Liksom, att man har kudde och säng och får mat och finns sjukvård om man blir sjuk och så vidare. Och man har oftast liksom, kanske något att läsa eller göra på dagarna och sådär.
Och är det liksom oftast den typen av frågor som kanske ett barn har? Liksom, hur är det för min vuxna eller min förälder eller min bror eller vad du nu kan tänka sig?
Ja, en del. Sen kan det vara mycket, när kommer de hem? Mm. Och det finns ju också frågor som inte har ett svar. Och då får man ju liksom försöka trycka där att just nu vet ingen det. Det håller man på att liksom titta på. Så liksom, istället, vi försöker liksom råda att inte så här, ja men snart. Eller till jul, eller sådär. Mm. Utan vad så ärlig det bara går. Att det där kan vi inte svara på just nu, eller sen. Mm. Ja, men ska man ta vidare någonstans då? De har kommit till oss och fått lite svar. Och så kommer väl ofta frågan sådär, men vad ska jag berätta för kompisar? Och liksom, hur ska jag ta det här i skolan? Behöver... Och det är också många vuxnas oro att det ska liksom pratas om det. Liksom, och så. Och så kommer ju frågan om kontakt med föräldern. Ska de hälsa på? Är det bra? Är det bra för barn i den miljön? Och föräldern på insidan ska ju också känna sig trygg. Känner sig ofta, jag vill inte att mitt barn ska se mig så här. Mm. Det kan man ju förstå. Mm. Men barnet behöver kanske se dig. Och ta i dig och lukta på dig. Och sådär liksom. Det har vi ju ingen statistik på, men någonstans landar det nog ganska ofta ändå i att man faktiskt besöker. Mm. Man ser att det liksom blir bra.
Och det är klart att det måste skilja sig jättemycket beroende på brottet. Absolut. Som föräldern eller anhörig har begått. Mm. Det kan väl säkert vara fall där barnet också har någon slags andas ut att föräldern är borta nu för att det har varit någonting som har skapat stor oro, stress och våld och allt vad det nu är. Mm. Och i andra fall är det... Ja, det måste ju skifta jättemycket också beroende på brott, hur hela den här processen är för barnet.
Ja, och det gör det ju. Det är där det som Anna pratade om tidigare kommer in, det här att lyssna in. Och också tiden där att det kan... Alltså om man pratar om kontakt och besök, då tänker vi kanske ofta att ja, men då blir det ett ja eller nej och så stämplar vi in det. Liksom. Mm. Medan för ett barn kan det ju handla om att ja, men jag vill bara se med honom en gång. Ja. Jag vill bara se honom. Sen är jag lugn för flera år. Liksom. Och det kan vara en person man också kan känna rädsla inför eller någonting. Men jag vill ändå bara se. Liksom. Så att det är ju så nyanserat hur kontakt och besök kan vara. Liksom. Det är bara för att barnet säger ja så betyder det inte att man ska åka dit en gång varannan vecka. Liksom. Mm. Så att finnas kvar och lyssna på liksom, vad betyder det för dig? Hur mycket, när och... Och också i de samtalen var trygga barnet med att du får ändra dig. Mm. Varenda gång får du ändra dig.
Mm. Jag tänkte bara föra in det här också med att situationer, alltså hur det kan se ut. Att det kan ju faktiskt vara från en dag till en annan. Du har din förälder hemma på hemmaplan och ni är en familj. Och plötsligt nästa dag när du kommer hem från skolan så finns inte ena föräldern där. Och vanligtvis är det ju en pappa. Och det är klart att det, och man börjar fundera på vad är pappa någonstans och vad är som och så. Och man kanske får till svar, ja, men pappa åkte på semester eller pappa åkte till Norge för att jobba. Och det blir ju jättemärkligt för ett barn som att få de svaren, varför man inte har sagt adjö och sådär. Eller det kan ju också handla om att man faktiskt att poliserna har rusat in i hemmet och plockat med sig, att man faktiskt har funnits med på plats också och sett när polisen har gripit ens förälder. Eller så har man kanske inte levt med sin förälder, utan föräldern är ute på gatan och lever sitt liv och det är missbruk kanske och sådär. Och sen så får man höra igen, får ett samtal, ja men nu är min förälder inne på häktet igen. Och för en del kan ju det vara väldigt lugnande då på något sätt och så. Men det är så många olika erfarenheter som barnen som kommer till oss har med sig. Så att det är så olika också utifrån hur relationen liksom sett ut innan till föräldern, vad man har för behov. Och det är ju också så att när man är i häkte exempelvis så är det ju jättesvårt att få ha en kontakt med sin förälder. Innan så att säga en förundersökning är klar och gjord och man väntar på att det ska bli rättegång och åtal och sådär, så får man ju knappt ha någon kontakt, och det kan ju vara flera månader innan man kanske får den första möjligheten till en kontakt med sin förälder. Och då går man med alla sina frågor och funderingar och tankar och man längtar och det blir jättesvårt. Så där är ju framförallt så är ju den här tiden på under häktesperioden är ju en jättetuff period för alla inblandade. Men sen såklart framförallt för barn där man har haft en god relation med sin förälder.
Ni är ju ändå en civilsamhällesaktör. Och finns det stöd från det offentliga för barn i den här situationen?
Alltså Socialstyrelsen har ju gjort
en kartläggning
kring detta. Mm. Och där man har ju tillfrågat om kommunerna och så. Mm. Och man har väl inte fått svar från alla kommuner. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt, jag tror att det är typ så här...
Alltså jag tror det är 97% som säger att de inte har...
Inte har någon spets, eller vad säger man?
Riktad stöd.
Mm. Och de kommuner som säger att de har det tänker oftast på att ja, men vi har ju Solrosan eller BUFF då, som är en annan organisation. Så att man kan hänvisa någonstans. Men det är väl det som är bristen, att man faktum är att det inte finns något riktat stöd i offentligt stöd. Mm. Mm. Utan det är vi.
Mm. Hur länge har ni funnits? Alltså Solrosen.
Solrosen har funnits i 23 år.
Mm. Ja. Mm. Tror jag att det är.
Ja. Mm. För jag var också inne på samma tanke som du då. Så jag tänkte också, vilken skyldighet har liksom polisen eller häktet att på något sätt ta hand om barnet som finns i den här familjesituationen? Mm. Alltså hur får de reda på er? Eller hur får de det? Eller så här, och hur, det måste ju också skilja sig mellan föräldrars mottaglighet att på något sätt... Det måste ju finnas föräldrar också som bara, jag vill bara dra ner gardinerna här nu och inte prata med någon eller vi bara fortsätter som vanligt. Mm. Men har polisen skyldigheter att göra vissa delar i ett gripande där det finns barn inblandade? Vet ni det?
Ja, det är orosanmälan ska de ju göra. Ja, och helst ska ju också någon från socialtjänsten, när man har förberett ett gripande, finnas med om man vet att det finns barn med. Det. Men det är ju inte alltid som det sker heller. Så det har ju de, en orosanmälan. Men sen, det är väl den skyldigheten, tänker jag.
Ja, och det har ju kriminalvården också. Ja. Om det kommer in någon som är förälder så behöver de göra det, för man har ingen aning om hur situationen är där hemma när man har häktat någon. Mm. Och därigenom kommer ju en del till oss. De har haft ett första samtal på socialtjänsten och socialtjänsten har hänvisat till Solrosen. Men det är ju här där vi finns. Mm. I andra delar av landet vet jag inte riktigt vad de gör med det. Nej.
Men det är ganska intressant nu, för att Socialstyrelsen håller på att göra en kunskapsbank. Alltså som ska finnas inne på en kunskapsbank som är för socialtjänsten, just för sjölvattnet då utav den här kartläggningen som man gjorde, när man ser det finns ju inget, så har man ju fått uppgiften att göra en kunskapsbank då till socialtjänsten, där man kan gå in och där vi också funnits med också för att ge input och kunskap kring vad blir viktigt för ett barn som hamnar i den här situationen och som de kommer i kontakt med. Så det är ju bra. Så det händer ju lite grejer.
Ja, men ni tog ju också fram en rapport tillsammans med, det var både Erikshjälpen och BUFF, som hette...
Man måste få veta.
Precis, man måste få veta. Där ni också skrev att allt ifrån att man varit 3 av 4 barn vill ha kontakt med sin anhörig eller sin vuxna liksom, och att barn saknar ju liksom, får inte informationen som de har rätt till. Att ni visar ju på ganska stora brister som finns på det här området. Att det är en grupp barn som faktiskt glöms bort.
Mm.
Eller osynliggörs.
Det är så. Vi kan ju bara lyfta och ropa och visa.
Men den, vi är väldigt glada för, inte för det, men för att den rapporten finns och att den verkligen är. Det var ju ändå ganska många barn också som har svarat på de här frågorna och som ju skickades till. Det här kom ju utifrån att FNs
granskning
av Sverige, hur vi uppfyller villkoren, eller uppfyller, vad säger man?
Kraven,
exakt. Och då vi ville skicka med någonting mer utifrån våran målgrupp då. Och att barnens egna röster, helt enkelt. Så den översattes ju också till engelska och skickades ju med där.
Men ni har också några artiklar specifikt som ni jobbar med och lyfter konstant. Vilka är det, Victoria?
Ja, men det är ju de som faktiskt liksom blev väldigt synliga när vi tog fram rapporten. Och det är rätt till stöd. Att få stöd från samhället när någonting brister hemma eller man behöver det. Man har ett behov av det helt enkelt. Och det är rätten till kontakt. Och som jag pratade om tidigare så måste inte kontakt innebära att man åker och träffar hela tiden. Utan liksom utifrån barnets, och såklart barnets bästa också. Och rätt till information. Att få, jag har rätt att veta var min förälder befinner sig. Vad är det för situation jag lever i? Hur ser min livssituation ut? Det har jag rätt att få veta. Och det är just, det är inte alltid vi når fram med det. Kanske framförallt när vi träffar föräldrar som är i fängelse. Det är jobbigt för dem. Och det är en process där också. Där vi får vara med i de samtalen.
Vad menar du då? Vad är det som är jobbigt och vad är ni inte når fram med?
Men det är ju lite som det du sa innan. Det är ju mycket skam såklart. Och jag vill inte vara den här slags föräldern. Och då vill jag stänga gardinen liksom. Och säga, mitt barn har det bra. Har en jättebra mamma. Barnet tror att jag är och jobbar. Det funkar bra. Det är liksom, man stänger av. Och orkar väl inte riktigt ta in att det faktiskt får konsekvenser för ett barn. För de flesta upptäcker ju efter ett tag att här, ja men barn växer ju också, är ju inte ständigt 5 år liksom. Och börjar ju förstå liksom att men det här var ju något jättekonstigt, pappa var borta i liksom 2 år. Och få veta efteråt att ja men pappa var i fängelse då. Det skapar ju en liksom tillitssvacka eller ett relationsbrott liksom. Och det är inte så himla lätt att reparera. Så de samtalen försöker man ju ibland ha då. Att liksom vända på perspektivet. Att i rummet där liksom, men hur, om du vore ett barn och du var med om det här, vad skulle det få för följd för dig? Att sätta sig i barnets sits.
Jag tänkte att de här olika, för ni har pratat om att ja, men det kan vara liksom samtal med familjen, samtal med barnet. Alltså ni har liksom grupp också. Kan ni beskriva lite mer, vad är det för olika former av liksom stöd eller vad är det ni ger barnet?
Ja, nej men vi ger ju barnet en frizon, en plats, en möjlighet till att få säga vad man känner och vad man tänker och ställa sina frågor, att få, ja, få helt enkelt få få tid i lugn och ro att få få göra de här sakerna. Och det tror jag att bara möta barn liksom med respekt och ett intresse och en nyfikenhet kring vem personen är och att du är viktig och också ge barn möjlighet att hjälpa barn att se att de har ju också rätt att må bra fast andra mår dåligt. Och det är ju såna där, alltså man hamnar ju i frågeställningar som handlar om att ja, men nu är det en svår situation i mitt liv, det är en jobbig, besvärlig situation och vi är många som kan, alla går igenom svåra saker ibland i livet och så, men att få ha någon som kan lyssna och som finns där för en och som kan svara på frågor är ju någonting som är väldigt avlastande. Men också där jag kan säga att jag behöver inte oroa mig för att om jag säger till min förälder att jag är längt saknar min pappa kanske väldigt, väldigt mycket och min förälder är jättearg. Mamman då i det fallet jättearg på föräldern och vet att jag då kanske inte, hon kanske tycker det är jobbigt att jag säger det. Och då att du får säga det till någon annan. Dels det, men också få uttrycka att man är också samtidigt kanske väldigt, väldigt arg. Och att få höra att det är också helt okej. Okay. Att du kan vara både jättearg, men samtidigt också få älska och sakna och allt det där. Så det är ju någonting som är... Och också det här att liksom lyfta av barnen för många, eller många en del, men det är ändå någonting som vi ändå uppfattar när vi frågar, att de uppfattar att de, eller tänker att de på något sätt är skyldiga till eller funderar kring, hade man kunnat förhindra på något sätt eller och att få liksom att skicka med att det är aldrig barns fel när vuxna gör, att vuxna själva måste ta ansvar för sina handlingar. Det är ju någonting som känns väldigt viktigt, så som vi liksom upprepar väldigt mycket och så. Sen är ju det här med möjligheten att få lyssna in andra, att man får lyssna på varandra om man då skulle gå i en barngrupp hos oss. Och där vi kanske tar upp olika teman kring det här med att ha en förälder i fängelse och få höra vad någon annan tänker kring det. Det är både igenkännande men också men så där tänker inte jag, och få höra att men det här finns inga rätt och fel, utan man är det är också väldigt fint att få vara i det rummet och få se barn och få höra dem dela med sig. Och på en plats där vi har alla en liknande situation, jag behöver inte behöver inte dölja någonting, och jag behöver inte säga någonting, men jag får om jag vill. Det är också väldigt betydelsefullt. Men också, vi gör också roliga saker tillsammans. Det är inte bara liksom, oj, jobbigt sådär. För det är barns rätt till att leka och fritid och allt det där. Liksom det är...
Men då är det liksom, så att de här liksom, man måste säga, barngrupperna, då är det liksom en ses x antal tillfällen till exempel. Och sen så finns det också då individuellt stöd och det finns liksom för familjen.
Ja, men precis. Och sen erbjuder vi också då aktiviteter på alla loven, och vi har en stor julfest och vi har familjeläger och sådär. Så att det är också att kunna erbjuda liksom härliga, roliga grejer som man gör tillsammans, och att det visar på att, ja, precis som jag sa, det livet är inte bara jobbigt.
Jag tänker en förälder i fängelse, om den föräldern nu har varit liksom en delaktig person i familjen innan, det måste ju innebära många andra konsekvenser också, alltså ekonomi. Den andra föräldern måste ju bli väldigt fragmenterad, eller borde ju bli väldigt fragmentiserad i sitt tänkande och bemötande och kring barnet. Så uppmärksamhet, alltså, ja, det måste ju bli en väldigt stor livsförändring för många barn när sånt här händer.
Absolut, och liksom du säger, ekonomiskt, man kanske måste flytta, kanske behöver sälja huset, man kanske inte kan gå på sina fritidsaktiviteter för att man har inte råd med det längre. Det kan ju handla om att det är en hel månadslön som puff bara försvinner, eller att man fryser liksom alla tillgångar, man kan inte använda bilen och så, för att ha stått på den andra personen kanske vissa bitar och så. Så att det är ju jätte konsekvenser, och just det här med att också, hur ska man härbärgera som förälder, hemmavarande förälder, och med all den kanske oro, den ilska som man kanske bär på och gentemot den andra föräldern och så att samtidigt kunna finnas där för sitt barn och stödja och hjälpa barnet att hantera sina känslor och få lov och så. Men också, hur ska man prata med människor runt omkring och med sina vänner och anhöriga, och kommer mitt barn att få leka nu med, och det här kommer ut, kommer mitt barn att få leka med det här andra barnet? Och att, för ofta så är det ju vi vuxna som blir väldigt oroliga och som många gånger ställer till det för barnen som är helt oskyldiga i detta. Det ger konsekvenser även på det planet, att man kanske inte tillåter sitt barn att leka. Men vår upplevelse kanske ändå, eller erfarenhet, är egentligen inte att det är jätteofta som det sker så. Men den oron finns, det möter vi på ganska mycket hos föräldrar. om det här kommer ut, hur kommer andra att reagera då?
Och är det då att det kan bli liksom att det blir att barnet känner någon form av liksom ansvar att hålla en familjens hemlighet hemlig liksom? Mm. Och i sådana fall, vad kan det innebära för ett barn att liksom behöva bära på den typen av hemligheter? Vad säger ni kring det?
Mm. Men det kommer väl ut i liksom barns sätt att säga, det är så skönt att vara på Solrosen. Mm. Liksom ibland är det ju så enkelt, och det står väl för det många gånger, att liksom här har alla det. Man behöver inte prata om det, men alla har någonting med sig som är, och det är skönt, det är en lättnad. Mm. Och sen, ja, men barn hanterar ju också hemligheten på väldigt olika sätt, och den ändras också över tid liksom. Först säger man ingenting, och sen så berättar man kanske för en bästa vän, och någon ställer sig inför hela klassen och berättar, så här har jag det, och har ni några frågor, och är supermodiga. Men just att om familjen väljer att, för det kan ju vara föräldern som är väldigt, jag vill inte att det här ska komma ut, jag vill att vi bara pratar om det inom familjen, och då brukar ju vi ändå liksom vara tydliga med rekommendationen att då är det bra att ta stöd av Solrosen och komma och träffa andra, så att det finns en ventil någonstans där man får prata. Det här är pratbart någonstans. Mm. Det är inte bra att gå och helt liksom stänga av det.
Mm. Nej, det blir ju väldigt tungt att gå och bära på en hemlighet dag. Och kanske behöva svara på frågor då. Var är din pappa någonstans? Då ska man hitta på någonting kanske då. Och då börjar man att ljuga och säga någonting som inte är sant. Och det är klart att det gör ju någonting med barn och med oss alla. Så att det blir ju, det ger ju konsekvenser i hur ens vardag liksom blir, och hur man mår känslomässigt då, och sådär.
Om det blir en orosanmälan för socialtjänsten, måste de kontakta skolan? Hur fungerar det? Är det också ett fritt val? Så att det är inte så att lärare alltid vet om att, eller i förskolepedagoger att...
Nej, de får väl inte det helt enkelt. De har ju sin sekretess, socialtjänsten. Okay. Mm. Så att det är ju om de startar en utredning, då frågar de ju skolan saker liksom. Men de informerar inte skolan, nej. Så att de kan vara ovetande. Mm. Ja.
Okay. Och då tänker jag lite så här, att om man då försöker se det utifrån barnet, att ponera att det är då en familj där det finns två vuxna, så är det ju ganska många, alltså jag tänker, om jag försöker börja tänka så här, hur många gånger under en barns vecka liksom, i skola kanske, det kanske, eller på fritids, kanske är på hockeyträning eller var det utvecklingssamtal eller hos kompisar, hur många gånger under en sån vecka som barnet får frågor från andra om sin eller sina vuxna liksom. Mm. Så tänker jag liksom, bara för att någonstans förstå hur att det här är ingenting som försvinner liksom. Alltså, den ena vuxna är borta, men hur många gånger är det under en vecka som barnet behöver ha ett svar eller fundera på vad ska svara liksom? Jag tänker, då kanske man får liksom en bilden av hur det här påverkar barn på så många olika sätt liksom.
Precis. Och det kan ju vara under en period kanske när de här frågorna börjar komma och sådär. Och så kanske det börjar lugna ner sig ett tag och så är det lite lugn så. Men absolut, det är ju... Och precis, vad ska man svara då? Och så ska man vara... och där kan vi ju också prata kring det här med... Alltså vi brukar alltid säga så här... Ja, nu kommer jag tillbaka till vad ska man säga som förälder. Men för att man kanske inte är beredd att säga precis som det är. Men man behöver börja i någonting som är sant, brukar vi säga. Alltså att min förälder är borta. Ja, men han är han har gjort någonting som man inte får göra. Han är på en plats. Han är hos polisen, kanske man kan säga också. Och sen kan man bygga på den här berättelsen efterhand. Men om du börjar i någonting som är lögn, så blir det väldigt besvärligt att sen liksom berätta, men så här är det, eller om det kommer fram på ett annat sätt eller så. Så lugn är aldrig bra. Det blir aldrig bra i slutändan.
Jag tänker på barnets situation också, beroende på olika brott. Det kan vara så att barnet självt har varit utsatt av den personen som nu är fängslad. Hur skiljer det sig för barn i den här upplevelsen och hemligheten och hur ni möter dem och sådär? Också mellan vad som är rätt och fel. Det kan väl också vara så att det finns föräldrar som tycker att men det här är helt jag är oskyldig eller skyller på något annat eller sådär.
Ja, det var många frågor
ja,
igen.
Ja, det var det. Igen som vanligt.
Jag tänker på, vi vet ju inte alltid vad det är för brott föräldern har begått.
Är det viktigt eller inte?
Vi kanske gör lite olika, men jag brukar vänta och se om föräldern berättar det. Mm. Och det är inte alltid viktigt.
Nej.
Det är viktigt om barnet är utsatt och har varit brottsoffer. Mm, och också den andra föräldern.
Mm.
Men vi lever ju i ett samhälle där vi liksom bara kapitaliserar på brott liksom, ja, hela tiden. Ja, och tittar på deckare och läser deckare och sådär. Jag tycker att det är intressant och underhållande och sådär liksom. Och det ska inte vara det för de här barnen. De ska inte vara källa till underhållning liksom, eller det intresset liksom. Så att det får komma sen. Och ibland, vissa vet jag fortfarande inte vad som hände.
Mm.
Men det är barnets behov som får styra. Det barnet behöver veta och prata om, det är det vi pratar om. Jag har ingen egen agenda att jag ska utreda någonting eller liksom, vad ska jag säga? Nej, men liksom, så om barnet vill prata om det och det är viktigt för barnet, och jag kan ju fråga vad är viktigt för dig att prata om liksom, så kommer det ju fram. Och ibland så är det en familj som det här och det här hände och det här är jättejobbigt, och då pratar vi om det liksom.
Mm.
Men det är väldigt sällan jag frågar rent ut så här, vad är det för brott liksom. Eller vad säger du, Anna?
Ja, nej, men det är viktigt här, just nu om det är brottsoffer, så det är bra att det är en fråga vi brukar finns med så. Och det är klart att det blir ju, det är ju alltid speciellt. Men det är fortfarande så att den här, precis som Victoria säger, vi får ju ändå prata, vad vill du prata om för någonting? Vad blir viktigt för dig i det här? Och då kanske man vill prata om det, eller så vill man inte prata om det. Men man kanske också funderar fortfarande kring föräldern och hur föräldern har det och hur det är där och fungerar det där och så. Så att det är ju inte... Det finns fortfarande finns väldigt många olika frågor som man har. Men det är klart, det är en svår situation, och ibland kan det ju också handla om att ett barn i familjen är brottsoffer, det andra barnet är inte det.
Mm.
Så man är, och det ena barnet, brottsoffret då, som är, barn som är brottsoffer får ju inte träffa sin förälder. Mm. Men det andra barnet uttrycker och vill det kanske, och sin längtan och alltihopa och sådär. Och det blir ju, det kan vara jättebesvärligt. Och kanske också det andra barnet får träffa sin förälder också så småningom, för att man ser att det finns ett behov av det.
Det var jättebra sak du sa där, Victor, också med att kapitalisera på detta. Och det är ju fruktansvärt alltså, på något sätt, när man... Jag har inte tänkt på det sättet, men det är ju verkligen så. Och jag tänkte det du sa i början också, det här osynliggörandet. För det blir också det kapitaliserande på detta, och konsumtionen av de här delarna är ju inte bra. Så vilka delar är det vi skulle behöva synliggöra för att på något sätt lite eliminera det här eller sänka de här grejerna? Vad är det vi behöver synliggöra som de här barnen faktiskt lever i? Och vilka delar är det som på något sätt skulle hindra oss från att lite hålla på som vi gör?
Mm.
Vi brukar ju alltid försöka lyfta liksom nyanserna i att det liksom är aldrig svart eller vitt liksom. Det är aldrig en förälder som är dålig eller en förälder som är bra, eller man ska träffa eller inte träffa, eller ja, olika sådana liksom uppdelningar, utan att man kan vilja många och känna många olika saker. Man kan ändra sig, saker växer fram. Och jag tror liksom att se på det sättet dynamiskt, liksom, icke-statiskt, det tror jag hjälper oss. Liksom. För Ja, men för att komma bort från liksom förenklade resonemang liksom, och jag vet inte, vi hade ett studiebesök, det var inte professionella, inte människor som jobbade eller studenter eller så, utan det var en annan grupp, och det var en person som sa till mig, jag har aldrig ens tänkt på att kriminella har barn. Och sen kan man nyansera, vad är kriminella, eller har jag begått en kriminell handling, eller är det min livsstil och försörjning liksom. Så att vi, men det, och det är väl kanske lite typiskt socialarbetare, man är sådär, ja, men å ena sidan och andra sidan, men det är viktigt liksom, för så fort vi hamnar i de här förenklade resonemangen, så då tappar vi bort individen, vi tappar barnet.
Och jag tänker att vara uppmärksam som vuxen på hur nyfikenheten kan ju väckas hos en, och det är så kan det ju vara, men att vara genuint intresserad av det barn som jag har framför mig, inte då i själva brottet, men uppmärksamma, ja, jag är nyfiken här, men jag ska inte gå vidare med det, för det händer faktiskt. Det är barn som kommer till oss som säger att man kanske har varit och pratat med någon hos någon lärare eller kurator eller någonting, och så märker man att de är väldigt nyfikna på vad det är som har hänt och börjar liksom att vara i det. Och jag tror att det kan vara ganska lätt och hamna i det för oss alla, men jag tror att har man den uppmärksamheten på sig själv och kommer ihåg att det här, nu är det liksom barnet som har framför mig som är i fokus, och som jag med, så är det ju lättare att tänka, vad behöver det här barnet, vad behöver barnet prata om, vad blir viktigt så.
Och att aldrig ta för givet, som jag beskrivit, att det kan vara så på så otroligt många olika sätt. Vi kan aldrig ta för givet att det här barnet behöver det här, eller vill det här, eller tänker så här.
Om man då tänker sig att det finns, eftersom vi pratar om att vi vet inte exakt hur många barn, det är mörkertal på massa olika sätt, och barnen kan ju ha olika relationer till de här personerna, det är liksom så. Och vilket ju gör att alla vuxna som någonstans möter barn har ju kanske mött ett barn som har en anhörig på något sätt, liksom, som exempel häktad eller fängelse och sådär. Vad tänker ni är viktigt för alla de här vuxna att tänka på eller ha med sig, eller inte fråga eller fråga, liksom? Finns det några sådana, liksom, jättestor fråga?
Nej, men jag tror att det finns en sån fråga, och det är, hur mår du? Så, hur mår du i detta, liksom? Det tror jag. Bortsett från allt man tänker och tror och undrar och sådär, och som Anna var inne på, nyfikenheten och viljan att vilja det här barnet vill nog väl. Men sen tror jag också kanske bara att ha med sig att det här, eftersom som vi pratat om innan, så är det ju lite osynliggjort liksom, och ha med sig att det här kan också vara så att ett barn lever i den här erfarenheten, och man kan, ni vet, det finns mycket fördomar om hur det ser ut, vilka grupper som hamnar i fängelse och sådär liksom. Och när vi pratar om kriminalitet så pratar vi nästan bara om gängkriminalitet, men det finns ju väldigt mycket annat som händer. Och det gör ju att vi liksom kanske tänker att i en viss skola, i ett visst område, så finns inte det här. Och det vet vi att det gör. Och att liksom inte att ha med sig att, återigen, det här nyanserandet och nyfikenheten på själva barnet. Men tänka sig att det här kan vara någonting som har hänt. Man kan också, vi kan ju hjälpas åt allihopa att göra saker mer pratbara, tänker jag. Man kan ju fråga. Men hur är det hemma? Liksom, inte vill jag, ett kuratorsamtal, någon har det jobbigt. Liksom, att man lämnar in den frågan också på bordet. Där kan det vara så här. Man brukar fråga, är det mycket alkohol hemma? Eller är det bråkigt? Eller är det någon som är i fängelse i din familj eller har varit? Eller, alltså, man behöver inte göra det, liksom, att göra saker pratbara.
Men det är, jag tänker, det är intressant att du säger att det är inte svart eller vitt. Samtidigt har vi också en samhällsdebatt som försöker bli lite svartare och vitare i att, ja, men vi behöver hårdare straff, det är så här det ska vara, och vi har också ärenden, och vi har barnfridsbrottet som har kommit nu och så där, på något sätt att man också vill vara liksom mycket tydligare mot kriminalitet och brott, och ibland är det som att man inte lyckas hålla alla bollar i luften samtidigt som man behöver göra när det gäller barns situation. Så ja, det är intressant på något sätt. Jag tycker ni för fram det jätte med de här viktiga och de här dubbla känslorna som barn har. Och att våga möta det som förälder på något sätt. Men också såklart göra riskbedömningar sånt som är självklart för er också. Jag bara tänker på det här med föräldern som sitter då i fängelse och som på något sätt vill träffa sitt barn och eller inte vill träffa sitt barn. Hur brukar de samtalen vara och sker det liksom ett uppvaknande där hos en förälder? Det är det man hoppas på något sätt, men jag förstår att det inte är så alltid.
Så det kan göra det. Det har vi varit med om flera gånger, att man liksom kommer tillbaka och så säger en person att jag gjorde så. Jag pratade med mitt barn och berättade vart jag var. Det blev bra. Så det finns verkligen. Och så finns det motsatsen, där man inte vill ta in det. Och vad frågade du mig?
Jag kan hoppa in och ta en annan fråga.
Nej, men ni står ju ändå på något sätt och verkligen försvarar. Det är ingen som angriper er. Jag menar mer bara att det är ett svartvitare, ett hårdare samhällsklimat där vi pratar om liksom det här. Och det är ju också i sin tur, tycker jag, att glömma bort barnet i den här hårdare samtalstonen. Men där ni säger ändå att det är inte svartvitt och det behöver närma sig och det kan finnas förändringsprocesser och lärprocesser och utvecklingsprocesser hos barnen i det här också. Att det är så viktigt att hålla kvar det, tycker jag bara. Så det var ingen fråga utan mer bara.
Men då kan jag ta en fråga kopplat på det då, utifrån att alltså, märker ni av det någonting i samtalen hos barnen, att alltså det här hårdare samtalsklimat, vi pratar mer straff, hårdare straff och liksom alltså behandlingen av människor som är frihetsberövade, märker ni av att barnen märker av? Fattar ni?
Jag fattar, jag tänker. Jag är inte helt säker på det.
Nej.
Det känns som att alltså det, jag vet inte, när en liksom en tung situation drabbar en. Jag kan bara tänka till mig själv vad jag liksom, så då blir man ju ganska, man blir ju i en bubbla liksom, och tänker på hur är det här för mig och min familj och mina, alltså det är kanske inte då man har den stora utblicken liksom. Och jag tänker inte heller att det har förändrats liksom, att man upplever liksom ännu mer stigma eller skam. Den biten har ju funnits med hela tiden liksom. Jag är faktiskt inte helt säker på att det syns hos oss.
Nej, men precis. Och som sagt, och vi träffar ju långt ifrån alla barn. Det är ju väldigt, väldigt många barn som vi inte träffar. Så att deras röst kan vi liksom inte ge heller. Men det är klart att jag tänker att man, eftersom det är också i debatten att det är så högljutt och så, det är klart att barn hör det. Och det är klart att det gör någonting med dem också. För du kan ju vara det där barnet som har den där föräldern som begår de där brotten. Och du är inte så glad och stolt över det. Eller så blir det åt andra hållet att du blir stolt och glad för att det är ingen som hjälper dig i det. Så att jag tror att det påverkar ändå barn väldigt, väldigt mycket. Antingen kanske att göra det ännu mer hemligt eller att liksom leva ut om man har någon slags stolthet kanske eller över sin förälder ändå, att man väljer det. Det är nog väldigt, väldigt olika.
Jag tänkte, ni har ju pratat om att alltså det ni framförallt liksom jobbar med och vill se är ju dels liksom att barn ska få information, att barn ska få stöd, men också att barn ska kunna upprätthålla en kontakt med sin vuxna då. Och jag tänker, om ni då får liksom, om ni får göra någon slags önskelista till det offentliga, för det är fortfarande så, precis som du säger, ni möter inte alla barn. Om ni får göra en önskelista till det offentliga, vad skulle det vara för att liksom, för att de här barnen ska faktiskt få ha det bättre och få sina rättigheter?
Ja, alltså, det är både lätt och svårt. Jag läste precis i morse en blänkare om forskning att inom socialtjänsten när man erbjuder stöd till familjer så tackar nästan hälften nej. Det är rätt mycket. Och jag menar, även om vi önskar oss att alla ska få, och det är ju bara det vi kan önska, tänker jag, att alla åtminstone ska få information om att det finns stöd att få. Man ska få veta hur det ligger till och sen ska man få veta att det finns stöd för er. Det är liksom en grundönskan jag tänker att vi har, men man måste ju också få tacka ja eller nej. Det finns många vi aldrig kommer att nå för att man vill inte ha Man vill inte ha stöd, man vill inte ha inblick liksom, på något vis. Mm. Men man får ju börja där och åtminstone erbjuda och liksom kanske erbjuda igen liksom, från flera håll. För att man kan ju hamna i en chock liksom, först, och då tar man ju inte in information så himla bra. Så att vara tillgänglig och att det finns många som har kunskap om det och liksom erbjuda igen och igen och igen och lite, vara lite aktiv i det liksom. Och att den kan komma från olika håll, för någon litar man på och någon litar man inte på liksom. Ja, det började jag.
Jag tänker, det är ju långt ifrån alla också som kommer i kontakt med socialtjänst eller som socialtjänsten kommer i kontakt med barn och familj. Så det är ju inte alla som kan bli erbjudna det där stödet heller. Men det är klart, de skulle behöva ha en kännedom om det och en kunskap kring också hur behoven ser ut och vad man kan behöva. Och det här med att inte stigmatisera och allt det där, men precis som du säger, att kunna erbjuda stöd på olika sätt och någonstans vara medveten om att den här gruppen barn finns. Och då blir det svårt liksom, och det kan vara ekonomiskt stöd man kan behöva, och det är inte alltid så lätt att få det heller. Det ser väldigt olika ut också beroende på vilken socialtjänst som du är hos, så att säga, att på något sätt att det blir ett likvärdigt stöd då, att när man hamnar i en sån här situation, nej, men har du rätt till det här stödet. Om det är samtalsstöd eller om det handlar om ett ekonomiskt stöd. Då. För det får ju kämpa något oerhört. Sådär.
Och det kan ju vara så att man hamnar väldigt, väldigt långt, eller ens förälder eller vuxna kan hamna väldigt långt ifrån en, bara det. Och en resa kan kosta flera tusen kronor, man behöver övernattning och sådär för att kunna hälsa på. Så det kan ju vara ekonomiskt för att liksom kunna leva ett liv med fritidsaktiviteter, men också konkret till resor. Och det också ser jätte olika ut om man får hjälp med det eller inte.
Och tidigare så var det den närhetsprincipen som skulle gälla inom kriminalvården, att man ska placeras då nära sitt hem, så att säga, om det. Men det funkar ju inte längre. Det är ju inte det som ligger högst upp heller, utan det handlar ju mer om vad personen har för behov då, som ska ha den här påföljden om behandlingsprogram och sådana saker. Och nu är det ju så otroligt, det är fullt överallt också, så att det är, som sagt, ja, man kan hamna jättelångt bort. Men det hade man ju önskat också, att den här närheten fanns, så att man kan upprätthålla den här kontakten och regelbundenheten.
Och då blir det väl också, tänker jag, med om man då tänker sig liksom hårdare straff, det vill säga att människor kommer vistas längre. Vad gör det då med relationen till barnet till exempel? Eller liksom att kunna ha kontakten? Och då kanske det blir ännu mer olika, för att, alltså, beroende på vart du är.
Absolut.
När den vuxne släpps fri, kommer ut ur fängelset, finns det några stöddelar där som behöver förändras eller förbättras? Eller hur ser det ut? För det måste också kan ju vara en stor förändring då. Eller är det bara glädje och hej?
Nej, och det kan ju också se väldigt olika ut från liksom, alltså själva kriminalvårdens sida, vad det är för, är det en utsluss, och har den varit på permissioner och liksom fått så här, eller står personen där en dag och knackar på. Nej, men det ser såklart jätteolika ut, och det är liksom familjeomstruktureringar är ju alltid lite kämpiga liksom, och ska man leva med föräldern och den ska komma in igen, eller ska man, ja, nu ska jag börja åka och träffa pappa varannan helger, eller, ja, men nej, det är jättemycket frågor, och alla har förändrats lite, tiden har gått och man får lära känna varandra på nytt igen, och ja, där kommer vi väl med vårt generalmantra igen, tid.
Ja. Men går ni in i familjer där också?
Om de vill, om de önskar det. Mm. Så absolut. Återföreningssamtal kan vi erbjuda, där vi liksom tillsammans träffas några gånger. Och, ja, men liksom gör övningar där man får hjälp att liksom sätta ord på saker eller visa vad man känner och tänker. Och våga visa att man är orolig för vissa saker. Våga berätta om hur man önskar att det vore och så vidare. Mm. Så det kan vi göra om man vill. Och,
även... Det låter ju oerhört viktigt.
Ja.
Men det är inte heller någonting som sker strukturerat eller systematiskt. Nej.
Och ibland, och jag tänker också att ibland handlar det ju om att man också behöver skydda barn och familj och så när det kommer ut en förövare eller en person som man är rädd för och som man har skäl att vara rädd för. Och då alltså att samhället måste skydda. Och ibland så får ju inte ens... Alltså det är ju sån sekretess att det handlar också om att få reda på när kommer personen ut. Att det är inte självklart heller att få reda på det och leva i den ovissheten. Så det är ju... Hur ska vi kunna skydda så? Så att det är... Där tänker jag att man skulle kunna göra mycket också. Mm. Mycket, mycket bättre.
Jag skulle bara vilja fråga någonting också om artikel 31, rätt till lek, vila, fritid och kultur. Men framförallt kultur och musik och konst. Solrosen som plats är ju jättehärligt liksom ställe. Och ni har jobbat jättemycket med musik. Hur har ni tänkt med det? Och hur, för det tycker jag är en sån... viktig del om vi ska nu försöka gå ut med lite liksom kämpaglöd. För det, där har ni gjort fantastiska grejer med barnen och det ser vi också inom många olika delar att ja, men det här liksom kreativa, positiva. Kan ni inte säga någonting och tipsa någonting om det?
Nej, men musiken har ju varit en del av Solrosen ända från början. Det fanns ju mer, så som vi har förstått det, från allra första början. Att man ville jobba med musik och använda musik som verktyg och i skapande. Och det har vi ju fortsatt genom alla år. I mindre skala eller i stor skala. Så har vi, det är viktigt liksom. Och där har det ju spelats in flera skivor också med barns texter och tonsatter och varit sådana här skrivar och läger och även spelats in då en skiva med föräldrars texter, både föräldrar som har suttit eller som sitter i fängelse och föräldrar som på utsidan så att säga i ett album då och som har tonsats och som har spelats in. Så att musiken, det handlar ju jättemycket om en möjlighet. Det är inte alla som vill bara prata utan man behöver sätta ord på saker och ting. Och då kan ju det vara ett sätt att skriva och att få hjälp med det, att forma någonting. Ibland kan det ju handla om att man vill inte skriva om det, alltså om föräldrar i fängelse, utan det handlar om helt andra saker. Men det är ett sätt att uttrycka sig och finna glädje och mening och så. Så det erbjuder vi ju hela tiden nu. Just nu har vi en musikterapeut som jobbar hos oss, som egentligen är anställd av Musikbojen i Stockholm, men som är placering hos oss. Så det är en liten specialare vi har just nu. Och han är ju väldigt terapeutisk då, så att det är lite, ja, där används det väldigt mycket instrument och där han följer liksom barnen och på olika sätt och det skapas och det, ja, det är väldigt, det är intressant att höra om inte annat när man står utanför dörren så hör man sånt och ting.
Ja, det klingar och det är fint.
Ja, så det är en glädjekälla faktiskt och som vi vill förvalta och bevara och fortsätta utveckla också.
Mm. Och den får ju vara med både som, precis som du säger, liksom, i att få göra något som är roligt och liksom, som har med liksom, lek och kultur att göra. Men vi använder den ju också pedagogiskt i vårt material som vi har tagit fram, som vi använder i våra stödgrupper och sådär. Där finns det till varje tema en låt skriven hos oss av barn och ungdomar som liksom knyter an till temat och så lyssnar man på den och att både att göra med musik men också att lyssna på musik kan ju vara, man kan ju lyssna på ord och prat och så glider man iväg, men en musik går ju oftast rätt in i hjärtat liksom. Så det är ju ett sätt att nå ut med ett budskap också.
Och att barn kommunicerar sinsemellan också. Man lyssnar på en låt och så hör man ett barn som beskriver någonting och så känner man kanske igen sig i någonting eller inte. Men så kan det vara. Så att det blir ett sätt att kommunicera emellan så. Så det är fint.
Vi brukar avsluta med att ställa frågan om ni har något tips eller tips på, det kan vara, då kanske det är musiken, kanske de här skivorna, finns de tillgängliga för andra att ta del av?
Ja, de finns hos oss, på CD. Om man vet vad det är för någonting.
Finns ett SoundCloud-konto.
Ja, det finns SoundCloud-konto. Man kan gå in på vår hemsida faktiskt. Och då går man, och det är lite krånglig väg. Vi håller på att göra om hemsidan. Det ska bli mycket lättare att hitta musiken. Men där finns en flik som heter handledarmaterial. Och så klickar man där. Och sen så kommer man, om man går ner, så hittar man de här låtarna. Och de är på SoundCloud. Så att man liksom länkas till SoundCloud där. Men där finns några i alla fall låtar. Jag tror tror faktiskt att det finns några på Spotify också. Mm. Jag minns inte riktigt vilka det är. Sånger från in utsidan kanske. Mm.
Men jag tänker lite så här, så då är det ett tips. Mm. Men finns det, har ni annars något, så här, något medskick eller något tips som ni vill ge till lyssnarna? Det kan handla om att typ lära sig mer, eller det kan handla om att typ gör det här i ditt arbete.
Nej, men det är väl en medvetenhet. Och kom ihåg att de här barnen finns mitt ibland oss, och de är helt vanliga barn. Och vi går alla igenom liksom svåra saker i livet och på olika sätt. Och det kan vara en svårighet som man har. Så vara medveten om det. Och hur vi pratar kanske kring det här med kriminalitet och person och handling och så. För det kan ju finnas ett barn med som hör någonting och som, är, som man relaterar till. Men jag har ju min pappa. Är där. Mm. Och de talar så här.
Och att hata någon och älska någon samtidigt.
Det, alltså, ja.
På något sätt.
Jag känner, det alltså, barn, är det Jesper Juhl som säger så här, barn slutar inte älska sina föräldrar, de slutar älska sig själva. Mm. Och jag tycker den liksom, den är lite för stark för barn. Slutar inte. Jag tycker inte vi möter att de grubblar, får jag älska den eller inte? Liksom. Eller, men det handlar ju mer om att liksom vara arg på eller liksom längta efter. Liksom, sådär. Mm. Så jag invänder där lite mot den liksom, bilden. Mm. Men motstridiga känslor finns det ju. Absolut. Mm. Mm.
Ja, men
tack.
Ja, jättetack.
Tack att vi fick komma och vara med här.
Ja.
Och få komma, alltså att få vara med i denna på något sätt hemliga världen som vi inte ska vara så hemlig. Mm. Och att liksom verkligen få vara i motstridiga känslor och inte vara så svartvita. Mm. Tänker jag är jätteviktigt kring barnets frågor.
Mm. Ja, men tack så jättemycket Anna Ekberg och Victoria Pai från Solrosen här i Göteborg. Mm. Tack så jättemycket.
Mm. Hej, vi ses nästa måndag eller hörs. Mm. Men ja.
Hej då.